Barndomsminnen, tappade minnen och lite reflektion blir det i månadens talbokstips som kommer från Helsingborgs stadsbibliotek per telefon, den här gången på grund av ett tågstopp. Tipsare är Anki Olsson Flodin och Elin Hansson Pettersson som får börja.
Jag skulle vilja tipsa om boken Mitt namn är Lucy Barton. Lucy Barton har hamnat på sjukhus till följd av oväntade komplikationer efter en vanlig rutinoperation. Och i sjukhussalen, avskild från sin man, sina två döttrar och sitt vardagsliv i New York, befinner sig Lucy i en situation där nuet tycks upphöra. När Lucys mamma, som hon inte har haft kontakt med på flera år, oannonserat dyker upp på besök, slungas Lucy tillbaka till sin barndom och till minnen som legat djupt begravda inom henne. Vi läsare får följa med Lucy tillbaka till hennes barndomshem i Amgash, Illinois. Ett garage med uppspikade isoleringsskivor längs väggarna, sirapsgröt till middag och närsamhällets nedlåtande blick på henne och hennes familj, på det så kallade slödret. I berättelsen värvas Lucys barndoms- och tonårsminnen med mammans anekdoter om bekanta från förr. Ofta tragikomiska berättelser om kvinnor från samma by som blivit svikna av äkta makar eller lyckats gifta sig rikt men ändå inte blivit lyckliga. Här är två personer som inte kan prata om sin relation till varandra. Men genom dialogen som Lucy och mamman för om andra personers livsöden så framträder en stark kärlek mellan dem. En kärlek som inte är okomplicerad, då det är en barndom med våld och övergrepp hos de båda satt djupa spår. I bakgrunden av allt finns ett mörker, en hemsk eller en serie hemska händelser som författaren aldrig direkt avslöjar, men som hon ger oss ledtrådar om på ett ytterst elegant sätt. Genomgående i romanen försöker Lucy få mamman att svara henne när hon säger "jag älskar dig mamma", men hon möts bara av tystnad. Är mamman oförmögen att älska, eller är tystnaden ett uttryck för att orden är överflödiga? Att det finns ett kärleksband dem emellan som är så starkt att det inte behöver uttalas? Hur som helst så är det smärtsamt för Lucy och även för läsaren som får ta del av Lucys tappra försök. "Jag älskar dig mamma", ropade jag högt. Jag var vänd mot korridoren, men hennes säng var den som stod närmast och hon måste ha hört mig. Det är jag övertygad om. Jag väntade. Det kom inget svar. Inget hördes. Jag intalar mig själv att hon hörde mig. Jag intalar mig detta och har gjort länge, gång på gång. Det var länge sedan jag sträckläste en bok med så här stor iver. Och för er som liksom jag inte vill släppa Lucy Barton efter den här bokens slut. Och det går ganska snabbt för att det är en kort roman, om än med ett stort innehåll, så finns det faktiskt två titlar till av Elizabeth Strout. Det finns alltså fler fina lästunder att se fram emot.
Boken heter Mitt namn är Lucy Barton, som du sa, Elizabeth Strout. Min läsare är Lisa Fry. Den finns som talbok. Och den är 3 timmar och 51 minuter lång. Och är från 2017, så det har kommit fler böcker översatta och inlästa sedan dess alltså. Sen handlar det om en japansk-amerikansk författare som heter Yuli Otsuka. Som har skrivit en bok som heter Simmarna.
Ja, precis. Och det här är en roman som är skriven i vi-form. Och det kan jag inte faktiskt minnas att jag har läst förut. Och här får vi följa människor som man av olika anledningar sökt sig till en rätt sån nedgången simhall när verkligheten utanför tycks övermäktig och oförståelig. Här finns den före detta OS-medaljören som alla beundrar i tystnad. Stammisarna som tittar snett på engångsbesökare som inte förstår de oskrivna reglerna. Han med hjärtesorg, hon med en framgångsrik karriär, fattiga och rika, gamla och unga. Ja, ett litet samhälle i miniatyr helt enkelt. Alla simmar på som vanligt, då det plötsligt en dag upptäcks en spricka i bassängens botten. Experter kallas in för att åtgärda problemet, men utan resultat. Bland simmarna sprids oron. Kommer simhallen behöva stänga? Vart ska de i så fall ta vägen? Vissa väljer att lämna simhallen i förtid. Ser det som ett tecken på att göra något nytt med sitt liv. Andra simmar på och kämpar till slutet, då badvakten blåser i visselpipan och ber alla stiga upp ur bassängen för den allra sista gången. I den andra delen av romanen så byts berättarperspektivet. Nu får vi följa Alice, en av personerna vars liv vi fått se glimtar ur i romanens första del. Alice, född i Japan och bosatt i USA sedan flera år tillbaka, insjuknad i demenssjukdom. Och vi får följa med på den hjärtskärande resan in i glömskan genom hennes dotters ögon. Simmarna är till ytan en ganska stillsam berättelse där det under ytan bubblar av stora känslor och personliga livsöden. Det är en roman om hur åldrande och sjukdom förändrar relationer. Förändrar ens identitet, ens minnen och ens språk. Detta är ju inte direkt några originella romanämnen kanske. Men med Otsukas säregna språk och stil så blir Simmarna en roman som verkligen sticker ut.
Mm. Talboken är med text och den finns också i punktskriftsform. Och Anna Godenius läste in den under 4 timmar och 40 minuter. Ja, minnen i de två första böckerna då. Är det mera minnen i den tredje boken, tror jag, av Edgar Corvera. En roman som heter Vi.
Jo, det stämmer. Och de här minnena är kanske minnen som man ärver utan att kanske veta om det. Att skriva eller att inte skriva, det är en av många dilemman som huvudpersonen Orlando kämpat på med i Edgar Corveras debutroman Vi. Orlando är en aspirerande författare som försöker få skriva livet att gå ihop med vardagslivet. Med allt vad det innebär med hämtning och lämning på förskolan. Stressa till och från arbetet på gruppbostaden och handla och laga kvällsmat. Samtidigt så gör sig minnen från Orlandos förflutna påmint. En resa tillbaka till barndomens Minsk får Orlando att få syn på klyftan som uppstått mellan gångna tider och det liv han lever idag i Sverige. Släkten i Belarus lever fortfarande under förtryck från landets regim. Som om tiden stått still sedan Orlando och hans mamma och pappa flydde till Sverige på 80-talet. Med ett vackert korthugget språk ställs kontraster mellan huvudpersonens inre och yttre liv. Såväl som nutid och dåtid och Sverige och Belarus mot varandra. Och som läsare så ställs man inför frågan huruvida det förflutna är något man kan skala bort från sig själv. Eller om det är något som lever med oss. Lever med Orlando. Vare sig vi eller han vill det eller ej.
Den här boken finns som talbok med text. Inläst av Åke Lindgren i drygt 3 timmar. Och så finns den också i punktskrift. Och som alla har hört då, så gör vi det här på telefon. Och det är av tekniska skäl kan vi säga. Tågtrafiken fungerade inte alls som vi ville när det var dags att åka till Helsingborg och spela in. Så det blev på det här viset istället.
Ja.
Och då har turen kommit till Anke Olsson Flodin. Var sitter du idag?
Jag sitter på stadsbiblioteket på andra våningen och där har vi en terrass för personal där vi har utsikt över sundet. Så det är en jättefin plats att sitta på idag.
Mm. Man hör lite fågelsång i bakgrunden tror jag.
Ja, precis. Och det kan väl också passa till ett av mina boktips, tänker jag.
Jaha. Ja, men då låter vi dig börja. Varsågod.
Ja, tack. Den här boken, Meter i sekunden, kom ut 2021, men den förtjänar att lyftas. Här har vi äntligen en bok som har både djup och humor. Ett danskt par i 30-årsåldern flyttar till Västra Jylland. Mannen är lärare och har fått jobb på folkhögskolan i Vällin. Hans fru Trine, bokens huvudperson, har inget jobb. Hon är hemma med parets 1-åring. Folkhögskolans rektor, en karg kvinna i övre medelåldern, gör vad hon kan för att få Trina att bli en del av det lilla samhället. Men att finna sig till rätta på Västjylland där folk bara pratar halva meningar och beter sig helt annorlunda jämfört med resten av Danmark, det är inte lätt. Hur ta sig in i gemenskapen när man inte besitter den största sociala talangen och dessutom är konstant trött av en liten ettåringsbehov. Trine gör vad hon förmår och eftersom hon menar sig vara ett orakel skaffar hon ett litet deltidsjobb på ortens dagstidning där hon svarar i en frågespalt. När hon inte skriver eller tar hand om barnet jobbar hon på att skaffa sig det där livsnödvändiga körkortet för att hon ska kunna ta sig därifrån när hon inte står ut. Full post på teorin, men vad hjälper det när körningen aldrig fungerar och körlektion läggs till körlektion? Och så livet på folkhögskolan. Den läsare som gått en folkhögskola kommer att känna igen sig direkt. Det är som om 70-talet med love, peace and understanding lever kvar, men i lite modernare former. Och hur lätt är det att ha en man som eleverna trånar efter medan man själv bara är ett bihang i folkhögskolelivet? Trines rådgivningsspalter går som en röd tråd genom hela berättelsen och är skrivna med distans, humor och många gånger på pricken vad gäller mänskliga relationer. Det är värt att stanna upp mellan skratten och faktiskt fundera på vad det står. Att få läsa en rolig bok som aldrig blir tramsig och som dessutom är full av reflekterande över livet känns nästan som en lyx. Missa inte denna.
Mm. Boken är alltså skriven av Stine Pilgård, heter Meter i sekunden och inläsaren är Anna Godenius i talboken. Hon håller på i nästan 6 timmar. Sen ska vi till Tornedalen och norra Finland.
Ja. Och då tänkte jag berätta om en bok som heter Älven, som kom ut nu i våras. Älven är en lågmäld och gripande berättelse om det krig som utspelade sig i finska Tornedalen 1944 och som kallas Lapplandskriget. Norra Finland är ockuperat av Tyskland, men österifrån närmar sig de ryska styrkorna. Tyskarna bränner ner hus, stjäl eller skjuter boskapen och fyller jorden med landminor. De som kan flyr över älven till svenska Tornedalen. Bokens berättar jag är en flicka i tonåren. Hennes pappa krigar mot ryssen och överlåter ansvaret på modern åt henne. Hennes 2 halvbröder har redan stupat. Mamman ger sig av före dottern tillsammans med farbrodern. Vart vet hon inte. Förutom oron för vad kriget ska föra med sig oroar hon sig för sin mor som är psykiskt sjuk och möjligen inte i stånd att ta hand om sig själv. Hon bär på en tung börda när hon tillsammans med några jämnåriga från de övriga gårdarna lyckas ta sig över älven. De blir satta i ett svenskt uppsamlingsläger där de får genomgå läkarundersökning, avlysning för att så småningom utrustas med flyktingpass. Under det halvår hon lever som flykting är det framförallt boskapen och naturen som håller henne upprätt. Boken innehåller många fina naturskildringar. Naturen är hela tiden närvarande, precis som korna och den åtta som blir hennes husdjur. Under läsningens gång väntar jag hela tiden på att dramatiken ska stegras och att jag inte ska orka läsa om allt det hemska. Men ingen stegring infinner sig riktigt. Som läsare förstår jag ändå vilket helvete ungdomarna går igenom. Och jag tänker att bokens styrka är just detta. Att på ett lugnt, kontrollerat och oerhört vackert språk berätta om en fruktansvärd tid för de som var med. Det gör berättelsen till en stor läsupplevelse. Att det finns många paralleller att dra mellan bokens handling och dagens krig gör den förstås än mer viktig och läsvärd. Och kanske kan vi bli lite mer ödmjuka i synen på de människor vi möter som lämnat allt för att överleva.
Mm. Boken var skriven av Rosa Liksom som själv kommer från den finska sidan av Tornedalen. Älven heter den och är inläst av Ylva Törnlund som håller på i 8 timmar och 15 minuter. Och så till sist Thomas Bannerheds En vacker dag.
En vacker dag är en filosofisk och meditativ berättelse som utspelar sig under en enda dag i maj på Lovön i Mälaren. Författaren följer naturens gång från 03.32 på morgonen strax före soluppgång till klockan 22.17 då ljuset mattas av och dag övergår i natt. Vid varje klockslag omnämnt beskrivs ett av naturens under. Ett rådjur som försvinner ner på sluttningen med vitbaken studsande efter sig. Sorgmanteln som kommer flackande över marken. tornseglarna som kommer farande kring kyrktornet och så den stackars tordyven, lila om magen, hjälplöst vävande med benen i vädret. Varvat med dessa skildringar finns tankar och minnen förknippade med naturen eller tiden. Författare funderar över relationen till fadern, Linné och Dalins betydelse för vår kunskap om naturen och vår brist på respekt och förvaltningen av den jord vi är satta att vara och värna. Det är oerhört vackert skildrat och med en stundtals tungt eftersom vi människor oftast lever på naturens bekostnad. Som läsare behöver du inte vara väl bevandrad i fågelarter och blomsternamn. Njuta kan du göra ändå. Och är du en lyssnare som inte längre har så stora möjligheter att komma ut i våren, hjälper boken dig att minnas de vårar som varit och de under vi aldrig slutar glädja oss åt. En liten pärla i bokfloden.
Mm. Och det var Thomas Bannerheds En vacker dag, inläst av Örjan Blix i talboksformen då. Och den är 3 timmar och 20 minuter lång. Ja, det passade ju bra med lite fågelkvitter där på slutet. Ja.
Jag kände att de sjöng ganska starkt. Ja. Men det passar ju faktiskt också med den boken.
Tipsare på Helsingborgs stadsbibliotek var Anki Olsson Flodin och innan dess Elin Hansson Pettersson. Böckerna de tipsade om var alltså Elisabeth Strout. Mitt namn är Lucy Barton. Julie Otsuka. Simmarna. Edgar Corvera, Vi. Stine Pilgård, Meter i sekunden. Rosa Liksom, Älven. Thomas Bannerhed, En vacker dag.